För några månader sedan, tror jag det var, så berättade Niklas, han som är mötesledare idag, att de har skaffat en sommarstuga. Eller åtminstone en tomt för en sommarstuga ute på Hemsön. Och de höll på att göra i ordning för att det så småningom skulle komma en stuga. Jag tror inte den har kommit än, va? Snart kommer stugan liksom. Men för att den ska kunna komma dit så var ni tvungen att röja. Och då vart jag intresserad för att jag var nämligen på jakt efter ungbjörk. Kan ju låta lite lustigt kanske, men jag hade fått någon idé om att jag vill göra bokhyllor av ungbjörk. Jag tänkte att det skulle bli så fint liksom. Jag skulle snickra lite på det hemma, tänkte jag så. Men vart får man tag i ungbjörk liksom? Man får väl inte bara gå ut i vilken skog som helst och ta det liksom. Och så fick jag reda på att det höll ni på med just då. Och röja och såga ner sly och allt vad sånt där. Så då frågade jag om jag fick komma dit och hämta lite. Och det gick ju bra. Och så var jag där och tittade. Och så berättade Niklas och Lena liksom hur de hade tänkt. Och här ska stugan vara förmodligen. Och så ska det bli så där och så där. Och liksom, och nu håller vi på här och sågar och röjer och håller på. Och de höll på att förbereda sig för något gott som skulle komma. Och det är lite vad den här predikan handlar om. Så behåll den bilden i huvudet, hur Niklas och Lena håller på och röjer i skogen. Så ska jag bara logga in i min dator här. Så. Dagens predikan handlar nämligen om att förbereda sig för välsignelse. Och nu sitter det en massa människor här. För er som tittar på gudstjänsten hemma. Så just nu blir jag lite. Det är lite svårt för mig att veta vart jag ska titta. Bara så att ni vet. Där har vi kameran och jag försöker predika till er. Men samtidigt sitter det en massa människor här nu som jag också blir lite, måste titta på. Bara så att ni vet. Så idag vill jag att vi går till Andra Kungaboken, kapitel 3. Om ni har en bibel, häng gärna med i texten. Öppna upp kapitel 3, vers 4 ska vi läsa nu. Och det är så att den här predikan illustreras av en spade. Och nästa predikan kommer om 2 veckor kommer handla om Andra Kungaboken kapitel 4. Och den illustreras av den här olivoljan. Så de ska få vara här uppe på scenen tillsammans med mig och illustrera. Ska vi se här. Från vers 4. I kapitel 3 står det så här: Mesa, kungen i Moab, som hade stora fårhjordar, hade i skatt till kungen i Israel betalat 100 000 lamm och ull av 100 000 baggar. Men när Ahab var död gjorde kungen i Moab uppror mot kungen i Israel. Då drog kung Joram ut från Samaria och inmönstrade hela Israel. Sen sände han bud till Josafat, kungen i Juda, och lät säga: Kungen i Moab har gjort uppror mot mig. Vill du gå med mig för att strida mot Moab? Han svarade: Ja, jag vill dra dit upp. Jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar. Och han frågade: Vilken väg ska vi dra dit upp? Han svarade: Vägen genom Edoms öken. Okej, då ska vi försöka förstå. Vad handlar det här om då? Jo, för det första som kan vara bra att veta om, det är att på den här tiden så hade Israel splittrats i 2 länder. Den norra delen kallar man fortfarande för Israel. Och den södra delen, där Jerusalem låg, kallar man för Juda. De här 2 länderna hade varsin kung. Och oftast låg de i luven på varandra och krigade. Men för en gångs skull så sträcker Israels hand ut en hand till, eller Israels kung sträcker ut en hand till Juda kung. Och säger: Ska vi nu slåss tillsammans istället för mot varandra? För nu har vi en gemensam fiende, Moab. Och det var så att Moabiterna, det var ett folk som levde på andra sidan Jordanfloden, i typ dagens Jordanien. Och de hade då tvingats betala skatt till kungen i Israel. Ni hörde 100 000 lamm och sådär. Och nu när den gamle kungen då hade dött så passade de på: Nu försöker vi göra oss av med den där skatten och bli självständiga liksom. Och nu då vill Israels kung få tillbaka dem igen. Han vill ha sina lamm och sina baggar och ull och allt vad det var. Så han, nej men nu ska vi gå ut och kriga mot moabiterna liksom. Men han kanske inser att jag klarar det inte själv, så jag frågar Juda. Och sen också även Edoms kung följer med, märker vi av lite senare. Så de går ihop och tänker då, hur ska vi besegra moabiterna? För att tar vi vägen norrifrån, där har de en massa starka befästa städer. Där kommer vi aldrig kunna besegra moabiterna från det hållet. Och då får Juda kung en snilleblixt. Vi går söderifrån, det vill säga genom öknen. Och liksom, där har de inga befästa städer. Där kan vi överraska dem. Vi går genom öknen. Så de går liksom andra sidan Jordanfloden, Döda havet, in i öknen. Och så liksom rundar och slår till bakifrån, tänkte de. Och nu, mot den bakgrunden, så går vi in då i vers 9. Så drog de ut. Kungen i Israel, kungen i Juda och kungen i Edom. Men när de vandrat omkring i 7 dagar fanns det inte längre något vatten. Varken för hären eller för djuren som de förde med sig. Då sa Israels kung, så olyckligt att Herren skulle kalla samman dessa 3 kungar för att ge dem i Moabs hand. Men Josafat, alltså judarnas kung, sa, finns det ingen Herrens profet här? Så att vi kan fråga Herren genom honom. Då svarar en av de tjänare som Israels kung hade med sig. Jo, Elisa. Safats son finns här. Han som brukade hälla vatten över Elias händer. Josafat sa, hos honom är Herrens ord. Israels kung och Josafat och Edoms kung gick då ner till honom. Ja, nu är de alltså ute i öknen. Arméerna från Israel, Juda och Edom. Och vattnet har tagit slut. Och deras snilleblixt, deras plan verkar gå om intet. Liksom. De kommer dö där ute i öknen. De kan inte strida mot moabiterna om de inte har vatten. Liksom. De kommer törsta ihjäl eller bli besegrade helt enkelt. De kommer gå under. Och jag tänker att först efter deras egna planer hade misslyckats, då kommer de på idén, vi kanske borde fråga Gud vad han tycker. Och det där tror jag är första lärdomen, den andliga lärdomen. För är det någon här som känner igen sig? Jag gör det i alla fall. Ni vet, man tänker liksom, man planerar sitt liv, man hittar på sina grejer, kanske också i församlingen. Man får ett problem, man sitter i styrelsen, man diskuterar, hur ska vi lösa det där? Vad ska vi hitta på? Vi kanske gör så. Och så kanske det inte funkar som man hade tänkt sig. Då kommer man på den mycket eminenta idén att vi kanske borde be över det här och fråga Gud vad han tänkt. Han kanske tänkt något helt annat. Och jag tror att många av våra misslyckanden i livet eller felbeslut eller vad det nu kan vara liksom, hade nog kunnat undvikas om vi hade bett först. Om vi hade gjort en så enkel sak som att fråga Gud. Det är ett vanligt mänskligt fenomen där, så jag pekar ingen finger, vi gör alla så där. Men det är en viktig lärdom som återkommer i Bibeln hela tiden. Ge dina bekymmer, dina problem till Herren, så kan han välsigna dem. Ofta blir vi tvärtom, och så blir de bara större och större, tills vi till slut inser, nu har vi inget annat val än att be, och då gör vi det. I alla fall, nästa punkt, nästa lärdom liksom, det är att när du möter ett misslyckande, när du möter ett problem som hopar sig framför dig, hur ser du på det problemet? För vi märker här att Israels kung, han fick panik. Bara, nej, vi kommer gå under. Vi kommer förlora mot moabiterna. Vi har inget vatten. Det är kört. Det var vad han såg. Liksom. Eller hur? Vad såg Judas kung, Josafat? Jo, han kom på sig, men har vi ingen profet? Vi frågar Herren. Märker ni vilken liksom olika attityd de har till samma problem? De befann sig i exakt samma situation. Men de såg på det här problemet på 2 helt olika sätt. Jag tror att Israels kung hade dåligt andligt samvete. Och han tänkte, liksom, vi har fått problem, det måste bero på att Gud är inte med oss. Gud vill straffa oss, Gud vill döma oss. Så såg han på sin verklighet liksom. Medan Judas kung, som var exakt samma situation, såg en möjlighet för Gud att göra ett mirakel. Eller hur? Och där tror jag, alltså det är ytterligare en sån här lärdom nummer två. När du får ett problem i ditt eget liv, är det för att Gud vill straffa dig för att du har gjort något fel? Eller kan det vara en möjlighet för Gud att välsigna dig? Att öppna nya dörrar för någonting? Jag tänker att vi ska tänka så. Låt Gud, vi ger Gud chansen. Och jag tänker, jag kan inte låta bli att tänka liksom på våran bowlinghall. Vi har fått en bowlinghall, kära församling. Och då, först ville vi ju sälja den. Det ska vi inte sticka under stol med. Och våran plan liksom. Ja, men vi satt i styrelsen och vi diskuterade olika sätt och hur ska vi få den såld och bla bla bla. Så där liksom. Och då kan man fundera på, ja, nu gick inte det liksom. Nu bad vi, det ska jag absolut säga, det gjorde vi. Vi sökte Guds vilja, så det var inte så. Men ändå liksom, kanske Gud tänker att, ja men, låt oss använda det här då. Är det ett misslyckande eller är det en möjlighet för Gud att välsigna? Jag lämnar den frågan lite öppen. Och så går vi till vers 15. För nu är det så här, medan ni letar fram vers 15 så kan jag bara säga då att i några verser där så bråkar faktiskt profeten Elisa med kung, Israels kung. För att de går till honom och säger liksom, kan du hjälpa oss? Och då blir profeten Elisa så arg på Israels kung. Liksom, nej men du är ju en hedning, du ber till avgud, jag har ingen lust att lyssna på dig. Liksom. Bort med dig liksom. Jag tycker det är en sån skön inställning som profeten Elisa har. Han är inte rädd för att säga sanningen även till kungen. Och det på den tiden, förstår, det skulle kunna innebära avrättning för honom. Men han vågar säga liksom det som han verkligen tycker och tänker. Och det är imponerande. Han blir riktigt upprörd. Nej, jag vill inte liksom. Och så till slut så ändrar han sig. Ja, okej, för Judas kung så kan han väl göra det liksom. Och så står det då i vers 15 så här. Men hämta nu hit åt mig en man som spelar harpa. Och då tänker jag inte på det här spelet som finns i Windows utan på en sån här ett musikinstrument helt enkelt. Och när harpospelaren spelade kom Herrens hand över honom. Och han sa, så säger Herren. Gräv grop vid grop i denna dal. Ty så säger Herren, ni ska inte märka någon vind eller se något regn. Men ändå ska dalen bli full med vatten. Så att både ni själva, er boskap och era övriga djur får att dricka. Men Herren anser inte detta vara nog, utan han ska också ge Moab i er hand. Ja, Elisa är profet och han är arg, upprörd över den här hedniska kungen i Israel. Han vill absolut inte profetera för hans skull. Liksom. Men till slut, okej, ge mig en harpa och någon som spelar så att jag får lugna ner mig. Jag vet inte, det framgår inte exakt varför han vill ha en harpa, någon som spelar lite musik. Liksom. Men jag tror ändå det finns något viktigt där att lära sig. För att Elisa skulle kunna lyssna in Guds ord, Guds profetiska hälsning, då var han tvungen att dels kanske lugna ner sig lite från, han var lite upprörd. Liksom. Men framförallt tror han behövde byta sinnesstämning. Jag tror att vi känner igen oss i det där, de flesta av oss. Vi kanske inte är profeter allihopa, liksom, men jag tror att man känner igen sig att ska man kunna höra från Gud, då kanske man måste lugna ner sig lite, sätta på en lovsångsskiva, kanske sätta sig med Bibeln, lite lugn och ro, små barnen där hemma får liksom gå någon annanstans och ni vet, lite lugn och ro, för jag behöver få fokusera. Och jag tror att Elisa känner något liknande. Ge mig någon som spelar lite avslappnande musik. Jag kan fokusera, jag kan be. Jag kan liksom börja öppna upp mig för att lyssna. Och den attityden tror jag att vi kan lära oss mycket av. För det är så i vår vardag, de flesta av oss. Det är så mycket intryck från höger och vänster. Det är jobbet, det är barnen, det är tvn, det är internet, det är allt möjligt. Så har man tankar och man får intryck och någonstans i allt det där måste man kanske bara stänga av det där en stund för att lyssna in Gud. Så det är väl den tredje lärdomen vi kan ta till oss. Hitta din plats där du får lugn och ro inför Gud så måste det inte vara en harpa just. Du får gärna vara en elgitarr möjligtvis. Det kan vara något annat. Bara det är något som får dig att fokusera på Gud. Sen då, till själva budskapet. Därav att jag har med mig den här spaden. För det Elisa säger är, gräv grop vid grop i öknen. Så ska det komma vatten strömmande. Och det här är ju själva grejen i den här predikan. Gräv gropar. Därför tog jag med den här för att verkligen symbolisera. Vi ska gräva gropar i öknen. Det är vårt uppdrag. Men vad är det då egentligen Elisa pratar om? Vad är det han profeterar om? Vad händer i texten? Vad är det? Alltså man fattar ju ingenting. Vadå gräv en grop? Vi vill ha vatten. Vi vill inte gräva en grop. Men han säger nej, gräv gropar. Och för att förstå det här så måste man förstå att där israeliterna var, det var en det kallas en wadi. Det betyder dal på arabiska. Och det var en torr ökendal. Och det regnade inte där speciellt ofta, kanske aldrig. Men då och då så kunde det en sån här, det är fortfarande ett fenomen i Mellanöstern idag. Då kunde det strömma vatten liksom fort ner i den här dalen och bara blåsa förbi liksom. Men om då israeliterna har grävt gropar där i öknen, när det här vattnet kommer så kommer groparna fånga upp det här vattnet. Och då kan de ta tillvara på det. Annars kommer det bara blåsa förbi och så går de miste om allting. Så det Elisa profeterar om är att gräv gropar i öknen så kommer vattnet komma och ni kommer kunna ta tillvara på vattnet. Men vad tror ni israeliterna kände? Liksom. Vi vill ha vatten, det var det vi bad om. Inte en tillbörda och gräva massa gropar. Och befälen i armén tänkte säkert, hur ska jag kunna befalla mina soldater att helt slutkörda, hungriga och håller på att gå under av brist på vatten och törstiga. Då ska jag befalla dem att gräva gropar i öknen. Alltså, de kommer ju tro att det är deras egna gravar de får gräva. Liksom. Vad är det här? Liksom? Nej, gräv gropar, säger Elisa. Lita på mig. Liksom. Så de gjorde det. Det kanske framstod som galenskap. Så är det ofta med profetiska budskap i början kanske. Men de gjorde som Elisa sa. De hade väl inga alternativ ändå. Så. Mm. Och innan vi ser vad som händer i texten här så vill jag bara då säga det. Att förbered dig på andlig välsignelse. Genom att gräva gropar. Och jag tror det är en viktig andlig poäng här. Alltså. Världen nummer 4 är vi uppe i tror jag. Gud gav israeliterna en uppgift som de kunde klara av. De kunde gräva gropar. De kunde inte framkalla regnet. Det är ju ett mirakel som bara Gud kan göra. Eller vattnet som forsade. Men de kunde gräva gropar. Om jag får illustrera med en annan liknelse. När du går ut i blåbärsskogen. Det är höst. Det är september eller någonting. Och du tänker att du ska plocka blåbär. Hur många hinkar tar du med dig? För du vet, det finns blåbär i skogen. Det finns hur mycket som helst. Liksom. Det vet vi ju alla. Det är bara att gå ut och plocka. Liksom. Antalet hinkar du tar med dig avgör hur mycket blåbär du får med dig hem. Eller hur? Det vet vi ju. Det är en vanlig norrländsk vishet. Liksom. Och då är frågan i texten här nu. Hur många gropar gräver man? Om man vet att Gud ska sända vatten som ska forsa. Liksom, och du vet att, liksom, hur många gropar gräver du? Och om vi tänker oss i församlingsarbetet. Om Gud säger till oss liksom, att han ska ge oss en väckelse eller något. Nu bara hittar jag på något. Liksom. Gud vill sända välsignelse till oss. Hur mycket är vi beredda att satsa? Hur många gropar är vi beredda att gräva? Jag såg bilder från bowlinghallen igår. Vilma hade lagt ut en massa bilder från, Facebook, eller på Facebook då, från när vi, inte jag då, men när ett gäng var nere och renoverade och måla och greja i bowlinghallen. Jag tänker liksom att när någon står och sitter och målar en stol, då gräver man en grop. Om ni förstår mig vad jag menar nu. När man liksom bryter upp golvet för att lägga nytt, man gräver en grop. När man gör det fint, målar väggen i en fin blå färg, det är att gräva en grop. Man förbereder för den välsignelse Gud kommer skicka. Jag såg också bilder från som Rojna hade lagt upp för någon vecka sedan eller så. När de var i Timrå och renoverade LP-boendet där, ett gäng. Jag tänker att det är likadant. De förbereder och gör i ordning det där huset. För de tänker, Gud kommer välsigna människor här. Gud kommer liksom sända folk hit som vi kan få ta hand om och hjälpa. Alltså, man förbereder för att Gud kommer sända andlig välsignelse genom att gräva gropar. Vi har inte sett välsignelsen än, men vi börjar jobba redan nu. Och vi gör det vi kan. Vi kan gräva gropar. Vi kan måla väggar. Vi kan inte tvinga folk hit. Vi kan inte framkalla regn, men vi kan gräva gropar. Vers 20. Till sist. Och se, på morgonen, vid den tid då matoffret frambärs, strömmade vatten till från Edomsidan så att landet fylldes med vatten. Regnet kom, eller regn säger jag varje gång, det var förmodligen inte regn, utan det var från bergen eller någonting, så forsade ner vatten av någon anledning. Det kanske regnade där borta, och så kom det sen liksom. Och den här wadin, liksom, dalen, fylldes med vatten på grund av att de hade grävt groparna. Hade israeliterna inte grävt sina gropar, då hade de missat välsignelsen. Och det är ju den viktiga poängen här. Liksom. Om man tänker så här, bara en till illustration. Säg att man inte har några barn i kyrkan. Vi har ingen söndagsskola, vi har inga barn som kommer och så vidare. Ingenting. Hur ska man då tänka liksom? Ska man tänka att ja, men när barnen har kommit, då gör vi en söndagsskola? Eller ska man tänka tvärtom? Vilket kanske är en andlig lärdom från den här texten. Låt oss sätta oss ner och börja förbereda. För att Gud kanske sänder barnen hit. Eller hur? Låt oss börja göra en söndagsskola. Planera, förbereda för det. Och göra någonting jättebra. Och så när barnen kommer så finns det här liksom. Eller du kanske känner en längtan efter att få tjäna Gud. Då kanske du ska förbereda dig för det. Få in dina dagliga andliga rutiner av bibel och bön. Börja fundera på bibelskola. Börja förbereda dig för att Gud vill använda dig liksom. Och till sist då, avslutningsvis. Den mängd vatten israeliterna fick stod i direkt proportion till de gropar de hade grävt, eller hur? Hade de grävt 10 gropar så fick de vatten fyllda i 10 gropar. Grävde de 100 gropar fick de vatten i 100 gropar. Alltså det fanns ett överflöd av vatten. Så det enda som avgjorde hur mycket välsignelse de fick, det var hur många gropar de hade grävt. Och på samma sätt tror jag det är för oss idag. Gud har ett överflöd av andliga välsignelser till dig. Det tror jag vi är överens om allihopa. Gud kan ge dig hur mycket han vill. Alltså, han har hur mycket välsignelser som helst. Som han bara vill skänka, liksom, kasta ut till oss allihopa. Hur mycket andliga välsignelser vill du ha? Det är en bra fråga, va? Jag tror att det står i alla fall till viss del i proportion till hur mycket du också kan ta emot. Hur många gropar du gräver i ditt liv så att säga. Hur mycket bibel du läser, får du in rutinerna, ber du till Gud och såna här grejer liksom. Allt det där gör att du kan ta emot andliga välsignelser från Herren. Och sen då, avslutningsvis för tredje gången då. Nu börjar vi närma oss slutet, betyder det. De tre kungarna kom till profeten Elisa och bad om vatten. Och Gud svarade på den bönen. De fick vatten. Men de fick inte bara vatten. Vilket framgår av några verser som kommer senare. Eller som profeten Elisa sa. Och jag ska också ge Moab i er hand. När vi kommer till Gud, vilket kanske sjätte lärdomen nu är vi inne på. Att när vi kommer till Gud och ber om saker, då vill han svara på våra böner. Ja. Men han vill också ge oss ännu mer än vad vi kunde be om. Så israeliterna fick seger i kriget där. Därför att de kom till Gud och bad med sina bekymmer. Så vi ska be tillsammans nu. Och öppna upp oss för att Gud vill sända välsignelser till oss. Och att hjälpa oss att liksom både gräva gropar i vårt eget liv liksom, med våran spade. Men också som församling. Hur förbereder vi oss som församling för att ta emot nya människor? Vilka gropar behöver vi gräva i vår byggnad, liksom, i vår verksamhet för att kunna ta emot nya människor? Behöver vi starta nya verksamheter eller behöver vi ändra om saker och ting? Allt där. Låt oss gå till Gud med det. Och fråga om vägledning, helt enkelt. Om du har ett personligt bönämne så ska jag be för dig. Du som tittar hemma, jag ska be för dig. Nu har du lite svårt att berätta för mig i livesändningen vad jag ska be för. Men jag ska ändå be för dig, och Gud får höra. Men jag tänkte fråga här, nu när vi ändå är samlade ett gäng här. Är det någon här som har någonting som ni vill att jag ska be för? Ni behöver inte säga det, men visa bara lite med handen. Om ni har någonting som ni väldigt gärna vill att jag ber för. Det är några stycken som har räckt upp sina händer. Då ska vi göra så tillsammans nu som församling. För en gångs skull. Det var länge sedan. Vi ska be tillsammans för de här sakerna. Det är några som har saker i sitt liv som är jobbiga just nu kanske. Eller stora beslut som ligger framför. Som man behöver få vägledning från Herren över. Så vi ber tillsammans för de här sakerna. Sitter du hemma och vill ha förbön för något specifikt. Så kan du skicka ett mejl eller liknande till oss. Så ska vi be för dig också. Nu ber vi. Jesus, tack så mycket för den här fina texten och lärdomarna om att förbereda för andlig välsignelse. Jag vill tacka dig för Elisas profetiska ord och de andliga lärdomarna vi har i texten. Låt det beröra oss på djupet. Låt oss både som privatpersoner och som församling kunna jobba med de här sakerna och förbereda oss och liksom kunna ta emot välsignelse från dig, Herre. Jag ber över bowlinghallen och alla andra projekt vi har i församlingen. Hjälp oss att kunna, så att vi kan använda det för att nå ut till nya människor och få ta emot din välsignelse. Liksom. Nu vill jag också be för de här personliga bönämnena som folk har på sina hjärtan. Jag vill be att du ska välsigna var och en som har ett bekymmer eller ett problem i sitt liv. Nu gör vi som israeliterna borde ha gjort från början. Vi går till dig med våra bekymmer, Herre, och ber att du ska hjälpa oss. Välsigna oss eller ta bort de här sakerna ur våra liv eller ge oss en lösning. Jag ber att du ska verkligen vara med och hela relationer, upprätta och göra mirakler där det behövs. Om någon känner sig de har ont, är sjuka eller vad det nu kan vara, så ber att du ska också beröra och hela. Herre, vi tror på att du kan hela och vi vet att du kan upprätta relationer. Och vi ber att du ska göra dina mirakler, Herre. Tack också för att de som sitter hemma just nu och tittar på den här sändningen ska få bli berörda av din heliga ande också. Och få sina böner besvarade av dig, Herre. Tack för att du är en god Gud som vill att vi ber och du vill lyssna på våra bekymmer, Herre. Tack.